Vad tror ni om det?
Toppen.
Nu. Ska du börja eller ska jag?
Mm. Ja, vems idé var det här egentligen?
Din.
Det var, ja, men då pratar jag, för det var tydligen min idé.
Ja, fast ja. Det var en bra idé.
Tack. Ja, välkomna till podden. Ett nytt avsnitt har vi här tillsammans med Ofelia och Eva. Eminenta Eva.
Eva. Ja.
Och idag är det lite av en speciell dag för att vi har med oss en gäst. Inte på plats i studion i fysisk bemärkelse, men digitalt har vi med oss Jessica Devert. Hurra! Hey. Gör en applåd nu.
Jag vet inte vad applåden är. Tänk om jag gör något dumt.
Alltså, nu. Vi är alltid lite sega på knapparna. Men Jessica är i alla fall här och det blev ingen applåd heller. Men, ja. Och det känns superkul för att vi vill först välkomna dig. Så kul att ha dig med oss här idag.
Ja, tack så hemskt mycket.
Från Göteborg faktiskt.
Från Göteborg.
Ja. Yes. Och anledningen till att vi fiskade upp Jessica var ju att vi var på Feel Good festivalen. Du och jag och minglade runt. Och du hade redan läst Jessicas senaste bok En av fyra. Och jag köpte den där på plats.
Precis.
Och glömde få den signerad. Så jag var tvungen att springa och jaga efter Jessica typ hela dagen. Och så såg jag henne precis innan vi skulle gå hem och kastade mig över henne. Och kom på att vi kanske kunde podda tillsammans. Och då sa du ja, Jessica.
Ja, och jag älskar att podda. Prata är ju liksom mitt bästa efter att skriva.
Det är så.
Jag är nästan bättre på att prata skulle jag säga.
Ja, jag och Eva är också jättebra på det. Så du är tre experter här idag. Eller hur? Det känns väldigt betryggande.
Pratexperter.
Och vi var så glada att du sa ja. Och då styrde vi upp det här. Jag var ju tvungen. Jag ville ju såklart läsa boken innan vi kunde prata med dig. Och det har jag ju gjort nu.
Och vilken bok pratar du om?
Nu pratar jag om den.
En av fyra.
Jag sa det väl.
Nej. Har du gjort det? Ja, det kanske
jag har gjort. Ja, det kanske jag minns inte. Så det är i alla fall den boken det kommer handla om. Och nu sitter vi här. Och nu ska vi avhandla denna bok.
Ja.
Precis.
Vi kanske ska börja med Jessica. Du kanske ska berätta lite om dig.
Ja, det tycker jag.
Ja, om det kan jag göra.
Ja.
Ja.
Vem är du?
Precis. Säger du på fredagen. Jag är 54 år gammal och bor i Majorna i Göteborg med min man och min son och mina två katter. Och jag är journalist i grunden och har frilansat i många herrans år. Jobbat en liten sväng på Aftonbladet, en liten sväng på Expressen. Men jag... i två år ungefär. Sen så började jag frilansa. Så har jag gjort det i över 20 år sedan dess. Och sen så har jag ju skrivit tre barnböcker, fyra biografier och ett gäng feelgood sedan dess.
Mm. Härligt.
Då blir jag jättenyfiken. Vilka biografier?
Jag har skrivit, den första jag skrev var Nazibruden.
Ja.
Som ni kanske vet.
Just det.
Anna-Lena som var inne och vände i den vit maktkretsar. Så den kom 2016 tror jag. Eller 17. Och sen så har jag skrivit Helene Alfredsson, golfproffset. Hennes självbiografi.
Just.
Och så har jag skrivit Karin Adelskölds. Vad hette den då? Nu blir det kul igen eller något sånt där.
Det
är någon kombinerad faktabok. Det handlar om hennes utmattningsdepression. Samtidigt handlar det liksom om hur man kommer tillbaka till jobbet och hur man kan få kul på jobbet och så vidare. Det. Så det är lite fakta, lite självhjälp, lite biografiskt. Och sen så har jag skrivit Paulina Bengtssons Utnyttjad, våldtagen och såld.
Just
det, var den sista.
Det vet jag.
Den kom 2019.
Just det. Du är produktiv alltså.
Ja, det kan jag nog säga. Keeps you busy.
Ja, verkligen.
Härligt. Och sen ett gäng feel good.
Mm.
Ja, efter de där fyra biografierna så kände jag att jag ville skriva någonting där jag fick hitta på själv. För det är ju så att det är ju roligt att skriva biografi, men det är ju mer ett journalistiskt arbete än att vara författare. Mm. För att man intervjuar, man dokumenterar, man läser förundersökningar och vittnesmål, mål och domar och tittar på bilder och lägger pussel i liksom tidslinjer och vad hände då och hur såg det ut. Alltså man är väldigt detaljrik och sådär liksom, och allt ska vara rätt och riktigt. Men när man skriver fiction så får man ju hitta på själv. Och det är ju väldigt roligt. Ja. Så skapa liksom. Absolut. Så det är, ja, ju, det är roligt på ett annat sätt.
Mm. Tyckte du att det kändes jobbigt att gå ifrån mer fakta till, alltså, skönlitterärt?
Nej. Befriande, eller?
Nej, och eftersom jag liksom hade skrivit fyra biografier så var jag rätt trött på det. Jag kände liksom att jag ville nog ändå använda mitt eget språk och liksom mitt eget tänk.
Mm.
För jag menar, hur bra en självbiografisk historia än är, så kan du ju liksom inte, du kan ju inte stoppa in en konflikt om du tycker att det blir lite tråkigt här helt plötsligt.
Nej, precis.
Så kan man ju säga, hörru du, kan du inte liksom,
du får inte på något.
Du blir inte kär i någon eller något, så du behöver lite romance här, det går ju liksom inte. Utan man har ju en story från A till Ö, och det är ju fördelar, det är ju fördelen och nackdelen. Så att säga. Man har ju den, du måste hålla dig till den, och det gör det enkelt, men du kan inte heller lägga till någonting eller dra ifrån. Jo, dra ifrån kan du göra. Men och då, så det var ganska skönt att få hitta på själv faktiskt.
Ja. Jag tänkte just det här med fiktion då, den första då som du skrev.
Dagboken jag aldrig skrev.
Just det. Hade du då något förlag eller?
Nej.
Nej,
inte från början.
Nej.
Utan jag fick ju idén när jag satt och tittade på Bridget Jones dagbok på filmen.
Ja.
Och var ju då, när jag började skriva den så var jag väl typ 48 eller något sånt där. Och så satt jag här hemma en dag och så kom den på tv och så tänkte jag, den kan jag ju titta på. Och konstaterade när jag hade tittat ett tag att okej, nu är inte jag målgrupp för den här filmen längre.
Okay.
Hon är ju liksom i början av sin karriär och hon vill ha familj och hon vill ha barn. Mm. Och där satt jag och var 48 år och var liksom skild och gift igen och hade barn och hade utbildat mig och hade min karriär. Och så jag kände, ja, nej, men någon borde ju skriva liksom en dagbok om en 50-årig kvinnas liv. Där satt jag med mina klimakterievallningar liksom. Så att, ja, då tänkte jag, då är det väl lika bra att jag gör det då. Mm. Och så började jag skriva den och liksom mejsla ut den. Och sen så, och det gick ganska fort, för den huvudkaraktären ligger mig ganska nära språkmässigt. Så att den är ju ganska mycket humor och liksom, det är rappt så. Så att det gick ganska snabbt att skriva den. Och sen så skickade jag in den och jag tror att det tog Prins, jag kommer inte ihåg. Jag fick något erbjudande om ljudbok först, men det ville jag inte. Jag ville att det skulle bli en fysisk bok.
Ja, ja.
Det fick jag från något förlag, men då sa jag faktiskt att nej tack, det vill jag inte.
Nej.
Och sen så fick jag ett mail från Kristoffer på Prins där han skrev att jag vill bara tala om att jag sitter här och läser din text. Jag vill bara berätta att du har ett sånt fint berättande och ett sån rolig historia.
Mm.
Med vänlig hälsning, Kristoffer Holst. Och jag satt där och tänkte, men gud, vad vill han?
Ja, precis. Ja.
Oh.
Så ringde jag min syster och sa, jag har fått det här. Ja, men han vill ju ha det på kroken, förstår du väl? Och sen så tog det inte många dagar så hörde han av sig och så sa han, kan du inte komma upp till Stockholm så vi får ta ett möte. Sen dess så blev jag hooked på Prins.
På Prins, ja. Sämre förlag kan man ju hamna på, måste jag ju säga.
Det får man ju verkligen
eller
säga.
Eller hur? Ja.
Det är lite av en favorit hos dig.
Ja, precis. Det är en av mina favoritförlag.
När Eva ger ut sin första bok, då blir det också på Prins, eller hur?
Ja, you wish. Jag vet inte om jag...
De är väl typ störst på feelgood i Sverige skulle jag säga.
Ja, absolut.
Det tror jag.
Ja.
Mm.
Men och det är lite de som har banat väg också tycker jag. För att nu inser ju alla andra vilken stor genre feelgood faktiskt är.
Ja,
så nu absolut. Är ju liksom alla andra har ju varit, det har ju varit flera förlag och varit och ryckte mig också. Och varit lite så här, ska du inte skriva en här eller så? För att de märker att det är en genre som säljer och att folk vill ha det.
Ja,
så att,
absolut. Ja, men så är det ju. Definitivt.
Vi behöver feelgood i denna dystra värld.
Ja,
jag tänkte när du sa att det här språket var nära dig när du fick välja att skriva själv. Är det lite så här alltså nu är det lite fördomar här, men då är det lite så här Göteborgs touch på det hela. Är det lite roligare och kuligare skämt i Göteborg än i Stockholm? Men jag måste få fråga.
Ja,
jajamän.
Är det så?
Ja, ja.
Ah?
Ja,
ja. Ja, det var det jag misstänkte, mycket, men jag vill ändå ha det bekräftat.
Ja, precis.
Ja, men det är lättare att ta till sig göteborgare, tror jag, överlag på något sätt.
Mm. Ni är lite härligare liksom.
Ja, men lite så, lite kåsfriare, tror jag.
Det är väldigt trevligt i Göteborg.
Det tror jag.
Jag har inget att gnälla på när gällande Göteborg. Jo, en gång blev jag faktiskt väldigt dåligt behandlad i Göteborg. För att jag hade Stockholmsdialekt.
Ja.
När jag skulle gå till bokmässan. Då blev jag visad åt fel håll. Visade mig åt fel riktning. För att jag skulle liksom gå fel. Så ett tag var jag lite hatisk mot Göteborg. För det satt i några år. För jag kände mig så orättvist behandlad. Men därefter.
Nu har du kommit över det.
Det tog typ 10 år. Mm. Och sen kom jag över det. Oj. Nu har jag kommit över det.
Ja, vad skönt. Ja.
Absolut. Så, allt sånt gammalt groll och agg är liksom begravt nu.
Jag har ju då läst både dagboken jag aldrig skrev. Och dagboken jag faktiskt skrev. Mm. Och älskar dem. Jag håller med, nu är det ett tag sedan hon kom ut, men just det här att känna igenkänning, och sen tycker jag att det finns saker i dina de här böckerna som är så befriande. Så kände jag när jag läste. Dels skrattade jag jättemycket, jag grät också. Men just det här att det var just med klimakteriet och hela den här grejen och med mamman och det var så befriande.
Ja,
tyckte jag.
Jag tror att jag var lite ute efter det där också, för att jag ville nog skriva en bok som inte var så stereotyp.
Mm.
Eller så är den det. Det är bara det att vi har inte skrivit så mycket om kvinnor i 50-årsåldern som faktiskt har klimakterievallningar. Och jag ville med den här knöliga systern som hon har i boken och sin mamma som ju också är ganska knölig.
Ja, ja.
Att jag ville liksom inte riktigt att det skulle lösa sig. För det gör inte alltid det.
Nej,
faktiskt. Nej. Och man har inte valt sina syskon, och i bok nummer 2 så försvinner ju mamman och hon har fortfarande kvar sin knöliga syster, men väljer aktivt att inte umgås med henne för att hon är en energitjuv och en narcissist som liksom inte ger sig och gör helt huvudlösa saker.
Mm,
och hon måste ju ändå förhålla sig till henne emellanåt. Hon dyker ju liksom upp. Jag menar, jag ska skriva en tredje dagbok och då kommer hon ju naturligtvis att dyka upp.
Mm.
Men jag menar, man får faktiskt lov att säga också att nej, men jag vill inte umgås med dig. Alltså man måste inte älska sina syskon eller sina föräldrar. Så att,
inte spoila.
Nej, du först. Jag hörde bara i förbefart den tredje dagboken. Nu var det, du reagerade inte, eller jo?
Jo, det kom. Ja, men vi pratade, när vi väntade på dig så pratade vi lite. Så att jag visste det redan faktiskt.
Det var så förhandsinfo, det var därför du inte så chockade. Jag trodde att du skulle gå upp i atomen. Så såg du kolugn ut och tänkte, kan det här passera liksom obemärkt förbi?
Ja,
det förklarar saken.
Mm. Ja, men jag tycker att, och sen är det så intressant, för det kommer flera saker i böckerna som inte är riktigt politiskt korrekt. Vilket jag tycker är fantastiskt. Att få liksom läsa om. För det är saker som man själv kanske har tänkt. Mm. Men inte sagt. Mm. Ja, nu ska inte jag. Jag tycker verkligen att alla ska läsa de här böckerna. Så jag ska inte avslöja någonting. Men
hur mycket ditt liv känner du som du inte säger? För du är ju ganska rätt fram.
Jo,
är det mycket som inte sägs där
inne? Men vissa saker är ju, vissa saker får man. Jag gick, när min mamma hade dött, så gick jag hos en kristerapeut.
Mm.
Då var jag ganska arg. Och då sa hon så här, du får känna och du får tänka. Alltid. Jag var jättearg på min mammas så kallade väninnor. Du får liksom känna och tänka och säga, men du får inte säga det. Man får inte säga sådana saker liksom, till folk. Nej. Och vissa saker kanske man inte får säga. Men det är skönt att få tänka. Och,
får inte säga för att.
Nej, men det gör andra människor illa kanske.
Det är något som inte är en spoiler i dagboken är ju att hon har ju en bonusson som hon är rätt trött på.
Ja.
Och inte tycker det är speciellt roligt att ha att göra med.
Nej.
Och jag menar, nu har jag har en bonusdotter nu i min nuvarande relation, men hon är 30, så det är inga problem med henne. Hon är världens bästa. Men jag har haft bonusbarn innan som har varit yngre. Mm. Och det är ju sannoliken inte roligt att vara en bonusförälder.
Nej.
Man har ju en ställning som är kass. Man har de här barnen hemma under sitt tak. Man ska ta hand om dem. Man ska se till så att de får mat och de ska gärna städa sina rum. Och man måste hjälpa dem med läxor och köra dem till aktiviteter.
Mm.
Alltså, nu säger inte jag att man måste det. Men det gör man ju när man är i en familj.
Ja,
men jag ska säga, men samtidigt som man gör allt det där så är man ju inte vattenvärd.
Nej.
För man är ju alltid på tredje plats efter mamma och pappa och kanske mormor och farmor också.
Mm.
Så att, det är ingen rolig sits. Om man inte, man kan ha jättebra relation med de här barnen. Men man har liksom ingen bäring på något sätt.
Nej.
Och absolut. Det där kan man ju bli galen på. Och så kan de alltid dra fram det här, du är inte min mammakortet.
Ja, precis.
Du sa aldrig, mina bonusbarn sa aldrig det till mig. Men de kan ju det. Och då är man ju tillintetgjort.
Ja, precis. Då har man ingenting att komma med.
Nej, det är svårt att ställa krav och komma med något sånt där. Ja. Nu ska ni göra det här.
Och jag tyckte ändå att jag gjorde det för att jag sa att jag är ändå vuxen, ni är barn, ni bor hemma hos mig. Alltså betyder det att det är mina regler som gäller, alltså tillsammans i familjen.
Mm.
Men det är ändå så, att, och de köpte det, det var inga problem så. Men man har liksom inte, när det händer stora saker i livet, då får du bara hänga med på tåget.
Mm.
Så är det ju.
Mm.
Nej, men nu ville mamman inte ha dem de två veckorna. Nej, men vi hade tänkt åka de två veckorna. Nej, det går inte, för hon vill, alltså.
Mm.
Ja, man måste ju anpassa sig efter andra personer också.
Så. Hela tiden. Ja.
Jo,
och då precis. Kan man ju, även om man gör det och man lever det livet, så kan man ju ändå tänka, fan, vad trött jag är på det här.
Ja.
Tänk om vi bara kunde vara vi, i vår, alltså jag, han och vårat barn. Då hade vi haft mycket mindre problem.
Ja.
Och mycket mindre liksom hålla på logistik och sådär liksom. Så att,
ja, det är klart.
Det, ja. Och det där kanske man inte alltid vågar säga. Men det vågar hon säga. Eller hon vågar tänka det åtminstone.
Ja.
I huvudet är det ju fritt.
Ja.
Och det är ju väldigt befriande.
Ja.
Att man i alla fall får tänka vad man vill. Det kan ju gälla alla möjliga situationer.
Jo.
Ja,
ja. Ja, så är det.
Då är det tur att man inte säger allt man tänker heller.
Nej, ja, man ska nog faktiskt inte man ska trots vara allt lite göra det. Så
lite
kan det vara bra ibland att informera folk om saker, kan jag tänka. Att göra folk uppmärksamma i viss mån på vissa saker. Men det där är ju hårfint också.
Det är det.
Det var känsligt.
Det är ju skitsvårt att säga till ens partner som man älskar och kanske är gift med, att jag tycker inte om dina barn.
Nej, den är svår. Alltså, den är svår.
Den är ju jättetrixig, va? Alltså det, jag menar, nu bor ju jag och min man med min son. Och vi har bott, och nu är min son vuxen förvisso. Men han behöver en del hjälp och stöttning. Och det, alltså min man är ju fantastisk. Han köper ju det. Men jag ser ju på honom ibland när liksom inte allting klaffar som det ska. Då blir han lite sådär. Det är okej att säga till mig att jag blir galen på den där ungen. Det går bra. Jag fattar det.
Liksom.
Jo, men det måste man få göra. Jag är ju också i den situationen som du vet. Jag är också en ny man. Mina barn, han har ingen, men vi bor ihop. Och nu sa han jättefint häromdagen till mina barn. Tjejer, min kusin kommer att hälsa på här nästa vecka. Och det skulle inte kännas jättekul att presentera huset som det ser ut just nu.
Nej.
Det betyder egentligen, kan ni ta och städa upp här för i helvete? Men det var kanske det han tänkte. Men det var inte det han sa. Det var väldigt förkynt, måste jag säga.
Ja.
Och då spände jag ögonen i dem extra hårt. Att nu jävlar, typ så. Nu städar ni annars. Mm. Annars händer ingenting. Det är det som är problemet.
Ja.
Men i alla fall, det blir inte, det är taskigt och det är inte så kul. Då direkt så sa man, vi ska städa, vi lovar. Så nu, upp till bevis i helgen.
Ja, katthotellet, böckerna är ju också fantastiska. Jag älskar katter, så att,
Eva älskar katter.
Jag älskar djur.
Ja, du älskar faktiskt djur. Eva tycker också lite om min hund, eller hur?
Ja, det är jag absolut.
Ja. Nej, jag är ingen hundmänniska, men jag passar min systerdotters hundar ett par gånger i veckan. Och sådär, för att hon behöver hjälp helt enkelt. Jag brukar säga att min kärlek till min systerdotter är större än min aversion mot hundarna.
Det är bra.
Jag blir lite kompisar, jag och hundarna.
Det går
men
rätt
katter
bra,
är ju annars min favorit också.
Precis. Så att, det finns, för er som inte har läst några böcker av Jessica Drewert, så finns det mycket att ta tag i.
Då får man ju bara göra det nu.
Får man skärpa sig. Nu får vi läsa lite. Ja, absolut. Men tanken med det här var ju också att vi skulle prata om en av fyra. Och det är ju en lite annorlunda.
Ja.
Den är ju annorlunda från de här andra fyra. Kan du tänka dig att berätta lite om? Vad handlar en av fyra om?
Ja, den handlar om den lilla orten Blomdala och som egentligen är löst baserad på Södertälje, för där har jag ju bott i många år, och där är det faktiskt så att man går in i en galleria och åker en rulltrappa upp till biblioteket. Och det gör man i en av fyra också.
Just det.
Det är många som tycker att det låter lite konstigt, men jag brukar säga att det finns på riktigt.
Ja, det gör det.
Ja, och där jobbar i alla fall fyra kvinnor. Sadia som är städerska, och sen så är det två stycken bibliotekarier, Märta och Malin, och så kommer in en ny chef, Eva. Och de har väldigt tydliga roller, så får man väl säga. Och när Eva kommer så rör hon runt lite. Och det man inte vet är ju att en av de här fyra då är utsatt för våld i hemmet av sin man.
Just det.
Och så i boken så ligger det kapitel in emellan deras vänskapshistoria, så ligger det kapitel som heter Kvinnan, som är inifrån perspektivet då, från den kvinnan som blir utsatt. Så att man vet inte vem det är. Man kan ju gissa och chansa, men man vet ju inte förrän precis på slutet vem det är av dem som är utsatta.
Precis. Ja.
Hur kommer det sig att du valde det här temat? För det är ju liksom feel good, men det är ju inte så mysigt.
Men lite feel bad.
Ja, precis. Snarast så. Så den är liksom, den är ju mysig på sitt sätt, men det är ju mycket svärta också, som du ser. Det är som en sötsur bok liksom. Svärta och mys. Hur kom det sig att du liksom valde det här temat? För vi pratar ju verkligen, alltså det är ju kvinnomisshandel vi är inne på nu. Gravt. Och hur kom det sig att du kände att du ville lyfta detta?
Ja, dels så var det så att jag hade skrivit Paulinas bok. Hon blev såld som sexslav, så det var ju, får man väl säga, att det är ytterligare lite lök på laxen då. Men sen så har jag en kompis som har levt med skyddad identitet och så vidare. Och vi har pratat ganska mycket och sådär. Och jag har funderat jättemycket på hur man ska kunna lyfta detta utan att det liksom blir en biografi eller att det blir en faktabok. För biografier är toppen. Men alla läser inte biografier. Det är faktiskt så att vissa, eller ganska många, säger att nej, men det, om det inte är någon så... Ja, men älskar du Bruce Springsteen så läser du hans. Men annars så läser du kanske inte det.
Nej.
Och då ville jag lyfta det här på ett skönlitterärt sätt. Och samtidigt så ville jag få folk att förstå att det handlar inte bara om att man får slag. För i alla de här kvinnankapitlerna så handlar det ganska mycket. Det är inte så mycket om, alltså alla vet hur det är att få en spark eller få en örfil eller bli liksom slagen och om man ser blåmärken. Men en utsatt kvinna är utsatt för så mycket mer. Det är sexuellt våld, det är ekonomiskt, det är framförallt det psykiska våldet, det kontrollerande våldet som man aldrig ser. Alltså blåmärken kan man ju, om man har tur, så kan man se det på en kompis och fråga. Men det psykiska våldet, det ser du ju aldrig. Det finns ju liksom bara inom hemmets fyra väggar. Och det där vill jag också lyfta, att det är en enormt stor del. Det är ju nästan, och den delen är nästan värre än att bli fysiskt slagen. Och det är ju många kvinnor som vittnar om det. Att om man bara slog mig så var det över sen. Men alla de här andra sakerna som... Ja, men när man ständigt går på tå, när man tassar, när han följer efter en. När man, alltså det, hela tiden måste liksom vara alert och skärpt. Om vad man än gör så gör man fel. Om det regnar ute kan man få stryk. Liksom det vill jag gärna lyfta. Vilket jag hoppas kom fram. Så att jag la inte så mycket krut på det här att liksom slagen eller liksom blodet eller så. För det fattar man ju ändå. Utan det var liksom det andra som var viktigt att lyfta.
Ja, precis. Ja, det kan innefatta så mycket, just det här när man misshandlar någon, som du säger, både psykiskt och fysiskt. Liksom.
Men jag tror väl också, de som jag har pratat med också, just det här att det psykiska är ju det värsta. Det är ju det.
Det
här förminskandet och att helt plötsligt befinna sig i, alltså att världen blir så mycket mindre. Men just det där, ska du verkligen ha den här kjolen på dig när du går ut, eller varför ska du träffa de här vännerna, de är inte så bra för dig, alltså hela tiden det här liksom kontrollerande.
De kryper under skinnet på
Att det måste ju vara fruktansvärt.
Ja.
Och sen, och då tror jag ju också, för jag menar det är ju också många som säger så här, ja men varför gör de ingenting?
Mm.
Liksom, det är ju bara gå, eller? Men jag tror att det blir, man uppfattar, alltså, hur ska jag förklara? För jag tror också
att man bryter ner, ja, som person.
Ja, precis. Och till slut så tror man ju på det här.
Ja, och det blir bara den lilla världen.
Ja.
Till slut har du ju liksom inga kompisar, för du kan inte anförtro dig. Du kan inte bjuda hem folk hur som helst. Du kan inte gå iväg och träffa folk hur som helst. Allting får ju en konsekvens, vilket gör att du hela tiden begränsar din värld.
Precis.
Och till slut så blir du ju ensam.
Ja.
Och då finns bara han där. För det är ju oftast en han.
Ja.
Och då finns bara han där som säger, ser du, det är ingen som vill vara med dig.
Nej.
Det är ingen som tycker om dig längre. Varför ringer inte dina kompisar längre? Det fattar du väl, de vill inte vara med dig.
Alltså, och sen det här, det är bara jag som älskar dig.
Det
är bara jag som vill vara med dig. Så att,
och jag tycker att det är så viktigt att lyfta det där, att man måste våga fråga.
Mm.
Man måste våga. Alltså, det är ju inte så himla länge sedan som man liksom kom fram till att man inte skulle inte fråga om någon hade självmordstankar.
Mm.
Det har ju kommit ganska nyligen nu, att man faktiskt ska säga, du, tänker du så här?
Mm.
För förr var man så rädd för att man på något sätt skulle, ja, men stir the pot, att liksom, om jag säger det, då kanske de. Fast så är det ju aldrig.
Mm.
Jag menar, människor som är i den situationen, de har ju, antingen så har de ju tänkt att de ska ta livet av sig, eller så har de inte det.
Mm.
De börjar ju kanske inte tänka på det för att du säger det.
Nej.
Och det är samma sak med det här. Man måste våga fråga. Man måste faktiskt säga, om inte annat, man kan ju inte klampa in i folks liv. Men man kan säga, jag finns här. Jag ser dig.
Ja.
Alltså, jag ser. Så bara så du vet, du kan komma till mig om det är någonting, liksom.
Mm,
och jag kommer att stöta på igen. För det är också jätteviktigt. Man kan inte bara säga, be om hjälp. För det gör de inte.
Utan man måste
stöta på igen. Och säga, jag finns här igen. Nu ser jag att du inte mår bra. Vad är det? Ska vi prata? Kan jag hjälpa dig?
Absolut.
Och det jag tänkte på med boken också. En av fyra. Anledningen till att du har valt att ha just en av fyra. Och inte en av sju. En av fem. Varför just fyra?
För att det finns en undersökning som Brottsförebyggande rådet gjorde för några år sedan. Där det var så att det var en av fyra kvinnor som vittnade om att de hade blivit utsatt för någon typ av misshandel. Alltså sexuell, ekonomisk, fysisk eller psykisk.
Mm. Mm.
Och det är ju helt fruktansvärt.
Ja, det är vansinnigt.
Ja, för det man tänker då med en av fyra, då måste det ju se likadant ut på andra sidan. Precis som du sa, man sitter i ett rum och tänker, ja, här är vi kanske 20 kvinnor i ett rum, låt säga. Så ska jag tänka en av fyra. Men ser jag män på stan eller i en buss, tänker jag likadant nu, en av fyra. Det går båda hållen. Mm. Och det är också väldigt skrämmande och läskigt. Som du säger, man kan inte, om det inte är ett synligt fysiskt blåmärke då, se vem är den här förövaren? Vem är den som blir utsatt? Det är så obehagligt.
Mm, mm.
Det är verkligen super creepy.
Ja, det är det verkligen.
Mm.
Det är
hemskt. Ja, men det är det.
Mm. Mm.
Efter att vi hade haft releasen för en av fyra så var vi ute och käkade med ett gäng kompisar. Då var vi ganska många. Vi var väl en 20 pers eller något, både tjejer och killar. Och då kom en av killarna fram till mig efteråt och så sa han, nu sitter de där borta och pratar om liksom vem, de tjejerna sitter och pratar om vem i min bekantskapskrets, tror jag, om det nu är en av fyra då.
Mm.
Vem skulle det kunna vara? Men jag sitter och tänker, vem av mina kompisar är det som slår sin fru?
Ja, ja. Hemskt.
Och det så är det ju.
Mm, mm.
Det borde ju fler killar tänka.
Absolut. Mm. Ja.
Alltså om vi nu hela tiden kvinnor ska gå omkring och se tendenser hos varandra och våga fråga, så borde ju killar göra samma sak. Märker de att killarna, alltså inte vet jag, om någon har dåligt ölsinne eller att man behandlar sin fru på, att man talar om sin fru på ett dåligt sätt eller sådär, så måste man ju också kunna säga, du, det där känns inte bra liksom.
Mm.
Så killarna måste ju också våga ställa sig upp mycket mer än vad de gör.
Absolut.
Mm. Ja, den har jag också tänkt på. Vad gör de?
Ja. Ja.
Gör de något? Uppenbarligen kanske inte tillräckligt.
Nej, de är ganska dåliga på det, tror jag.
Ja.
De är faktiskt dåliga på det. Jag brukar säga det, min syrra har ju tre döttrar och jag har en son. Och jag säger att det största jobbet är ju jag. Jag måste ju se till så att min son blir en vettig man. För tjejerna har ju liksom aldrig, de gör, det är ju väldigt sällan en kvinna misshandlar. De blir ju misshandlade. Och de får ju aldrig skuld. De, alltså det finns ju ingen anledning att bli misshandlad. Så det är ju jag som är pojkmamma. Jag måste ju se till att min unge blir en vettig unge som respekterar andra människor och tror på alla människors lika värde. Så är det ju.
Ja, absolut. Jag hoppas att fler tänker så. Ja,
ja.
Verkligen. Ja, och för det är ju viktigt.
Vi är ju lite hedrade såklart sådär. Men varför just på ett bibliotek? Vi vet ju att bibliotek är bäst. Men ja,
ja. Ja, just det.
De jobbar ju faktiskt på ett bibliotek.
Ja, det är häftigt.
Ja, det tycker jag också. Då blir man ändå lite såhär. Ja.
Det var min första tanke. När jag kom på idén. Så tänkte jag att de skulle jobba på ett bibliotek. Och då är jag så här också. Att jag, när jag skriver böcker så tänker jag alltid. Att jag ska inte skriva något som liksom inte har ett syfte. Och då tänkte jag. Vad är syftet med att de jobbar på bibliotek? Jo, för det är ju den totala kontrasten. Mot det här våldet. Och kaoset som finns i hemmet. Hos den här kvinnan. Det är ju att hon kommer till ett ställe som faktiskt är lugnt. Alltså hon jobbar inte på en industri. Där det är bröta maskiner. Och det är liksom folk som skriker, utan det är ganska lugnt och tyst och det är barn och det är liksom, så att det blir den där kontrasten mellan de här två, ja, tillvaron på något sätt. Det blir hennes fristad.
Jo, sen är det ju det att, jag menar, bibliotek anses ju vara ett trygg plats. Av nästan alla.
Om inte vi jobbar där nu.
Nej, men
det var roligt, för det var någon som skrev i en recension som skrev att ja, den där Jessica Devert måste nog förstå att man gör andra saker på biblioteken. Bara sätter upp folk på lånelistor och har barngrupper. Ja, jag förstår det. Men man kan ju liksom inte ha en arbetsbeskrivning om exakt allt som en bibliotekarie gör.
Nej.
Så att jag kände att nej.
Nej, det gör jag. Det var ingen bibliotekarie som poddade. Det kan jag sakna, den här boken. Jag skojar bara. Jag saknar den poddade bibliotekarien.
Nej, men jag tyckte faktiskt att det var väldigt bra. Just det här. Det är ju ett litet bibliotek. Och jag menar, just det här. Och då blir ju de här fyra blir ju liksom, ser ju varann. Också då på ett helt annat sätt än vad man kanske gör om man jobbar på ett väldigt stort bibliotek. Då är det ju lättare att se när folk kanske inte mår bra eller ja, det blir lite
och det
olika.
Är bara
ja,
men ändå
precis.
Fascinerande att de är så pass få på ett så pass litet bibliotek och ändå inte känner varandra särskilt väl. Det är också ganska spännande. Du kan träffa personer dag ut och dag in i flera år utan att egentligen lära känna någon. Det är också ganska fascinerande.
Ja, och det där handlar väl också om våra rädslor och osäkerhet. För jag menar, den kvinnan som blir misshandlad, hon vill ju inte bli för nära.
Nej.
Hon vill ju hålla sin distans. Ja. För om hon kommer för nära, då är det en risk.
Det är ju farligt.
Det går ju inte. Nej. Ja, det är farligt. Det går inte. Och då måste man sätta upp sitt skydd. Och om det då är genom att vara lite för mer än andra, eller om det är för att, genom att man har mycket piercingar i ansiktet, eller att man inte vågar för att man har ett annat språk i botten. Alltså, det kan ju finnas tusen orsaker till att man inte knyter an till sina arbetskamrater.
Absolut.
Och det finns lika många orsaker till hur man beter sig när man blir misshandlad. För det var ju också ganska, alltså det finns, om man tittar på Sadia till exempel, hon vill ju någonting. Hon vill ju göra något annat än att städa. Det kan vara en trigger för en förövare.
Ja.
Medan vi har Märta som är liksom, hon är alternativ, har piercingar. Hon börjar plocka bort det där. Och gör hon det för att han vill det, eller gör hon det för att hon vill det?
Det är intressant.
Alltså det finns tusen triggers. Och det är inte de som vi alltid tror.
Nej.
Så att det
Och sen Eva då. Chefen som kommer och
som
är
alltid
lite
snygg och,
och lite gränslös är hon ju också.
Det är hon. Hon kliver liksom bara in och tycker att de ska umgås. Så.
Ja, precis.
Visst, det gör hon ju. Och det vet jag att min syster fick ju läsa manuset först. Och hon sa det att så där skulle nog inte en chef göra, kanske. Men jag sa att det finns väl sådana chefer också.
Ja, det tror jag. Ja,
det är inte så
absolut.
Att hon gör några jätteövertramp.
Nej,
men alltså det kan ju. Ja, för jag, när jag läste tänkte jag nog lite mer på att ja, men hon känner ju säkert de här spänningarna. i den här tre gruppen då. När hon kommer in. Ja. Och just det här, försöka liksom lösa upp det lite grann också.
Ja, ja. Precis.
Ja, det jag tror jag absolut.
Ja, för hon ignorerar dem ju totalt. Hon kör ju sin grej och hon har sin plan och sitt sätt som hon vill driva det här på. Hon har ju, det känns ju som att hon har en liten agenda
hon
där.
Vill liksom, ja, men jag tror också att hon vill på något sätt vara en i gänget också.
Ja.
Och det, det
och
är ju alltid
samtidigt alla sina hemligheter på olika sätt.
Hon har ju också, precis. Jag menar, det, kvinnan kan ju lika gärna vara hon.
Ja,
det kan vara vem som
det kan ju vara, det, precis.
Det är det. Ja. Vem av de fyra är det? Ja. Det är ju det man inte vet. Men det, som du säger, du har ju byggt upp det så att alla skulle kunna ha någonting att, alla har någonting att dölja och alla skulle kunna ha någonting de inte vill komma fram. Och alla de här männen då som är kopplade till kvinnorna, de har ju, de gör ju alla någonting lite sådär så att man misstänker alla också. Joel gjorde mig jättemisstänksam, alla gjorde mig misstänksam på ett eller annat sätt. Han var också lite obehaglig med sitt sätt tycker jag. Och hennes, Märtas osäkerhet, man vet inte, man får helt enkelt läsa boken.
Ja, absolut. Ja, men, det måste man göra.
Då förstår man ju att det här kan ju hända var som helst, när som helst.
Vem som helst.
Vem som helst. Och man kan inte se utanpå vem det här är.
Nej.
Absolut.
Nej. Hur kände du själv när du skrev boken? Liksom? Har du varit arg när du skriver? Eller kände du att det var mer så här kämpigt? Eller att du vill lägga, liksom, jag tänker ändå att man kanske har någon känsla. Liksom.
Allting kändes väldigt viktigt. Alltså det var väldigt viktigt för mig att skriva den här boken. Och sen så har jag ju tagit hjälp av min kompis då. För jag har ju inte det här inifrån perspektivet som hon har. Så hon har ju hjälpt mig. Så jag har ju intervjuat henne en hel del. Och det är ju så fruktansvärt att behöva sitta och lyssna på. Men det har ju varit guld värt. För när jag liksom sådär, i den här situationen. Om du var den utsatta kvinnan, hur skulle du reagera? För jag vet ju inte det.
Nej.
Men det visste ju hon. Så jag var ju ganska ofta lite sådär beklämd. Sådär. Fan, att det ska vara så här. Det är för jävligt. Men det kändes också som att det var väldigt, väldigt viktigt för mig att skriva den här boken. Det låg mig varmt om hjärtat. Jag har ju några sådana här käpphästar. Det är liksom HBTQ, jag har nästan alltid med ett HBTQ-perspektiv, det har jag inte i den boken. Men i nästan alla så finns det något. Och misshandlade kvinnor, det är liksom mina som jag brinner för.
Jag tycker det är en viktig bok.
Ja.
Tycker jag.
Det är det.
Ja.
Nej, nu skulle jag öppna boken och titta, men det är ju inte min bok, för den är ju hemma hos mig. Jag kom på att den här är inte dedikerad till mig. Eller, alltså inte, det kan vara att det står en hälsning
här till. Det här är ju låneboken.
Ja, men jag kom på det.
Jag har ju min bok hemma.
Jag har också min hemma. Jag bara tittar här. För att du skrev i min bok, då kommer jag inte ihåg vad du skrev. Men du skrev i alla fall viktig läsning, någonting, jag kommer inte ihåg. Och då tänkte jag,
och det vill vi ju verkligen skriva under på.
Ja, definitivt vill vi skriva under på det.
Ja.
Och jag tycker också att det är väldigt roligt att skriva med lite spänning i, har jag kommit fram till. Jag tycker att det är kul. För det ligger ju ett spänningsmoment i den här boken.
Absolut.
Och det tycker jag är väldigt roligt. Jag läser mycket Lisa Jewell till exempel och Leanne Moriarty, och de har ju, alltså de har ju liksom feel good stories, fast nu Lisa Jewell har ju gått över lite mer till mord och sådär. Men det är ju oftast en dåtidshistoria med mord, så det är ju liksom inte blodiga historier eller deckarhistorier. Och jag gillar det. Jag tycker att det är kul. Så att jag kommer aldrig att skriva en deckare, tror jag. Men framförallt inte med några poliser. Nej. Men mycket gärna med någon sorts spänning. Det gillar jag.
Absolut. Sen tänker jag också att den här boken. Jag menar, om man då är en kvinna som blir misshandlad. Eller så kan man ju också få idéer. Liksom att jag kanske kan be liksom någon om hjälp, eller jag kanske kan. Alltså så att man liksom vågar lite mer också. För jag menar,
det tror jag de flesta böcker kan på flera olika sätt. För folk plockar det som de känner igen och tycker om.
Precis.
Efter första dagboken. Behöver. Ja, för efter första dagboken så var det en man som skrev till mig från Finland. och skrev att han hade haft jättesvår relation med sin mamma och hade fortfarande och visste inte riktigt hur han skulle hantera henne. Och så hade han läst dagboken och så hade han ju, hon, där gör ju hon en sån här meditation där hon går in och tar hand om sitt inre barn.
Just det.
Vilket är en befintlig meditation som jag har lärt mig, för jag har pluggat på Humanova, en sån här psykosyntesutbildning. Och då skrev han att ja, jag gick in och googlade och så hittade jag en sån vägledd meditation, så jag gjorde den. Och det kändes jättebra och jag kände att jag liksom fick lov och jag kunde liksom lägga det till handlingarna nu liksom. Mm, mm. Och då tänker jag det att folk plockar det som de behöver på något sätt i böckerna.
Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Jag hade det här programmet som jag projektledde, så hade vi Svante Weiler här. Han som är för detta förläggare. Han har ju skrivit en bok om att läsa om böcker och lite sånt här. Och han var här och pratade. Och han pratade just om vikten av att läsa skönlitteratur. För att lära sig om världen. Och lära sig om... ja, men alltså relationer. Alltså, han sa, du kan läsa hur mycket faktaböcker du vill. Mm. Och så sa han så här, men du ska läsa romaner. Ja. Alltså, du ska, han var jätteoroad faktiskt för män som inte läser romaner. Ja. Utan bara, och sa det att, alltså det är inte, han var nästan förtvivlad. Han sa det att man måste läsa skönlitteratur. För att lära sig om det som har hänt, om historien. Och, alltså, det spelar ingen roll om du läser liksom, så här var andra världskriget. Du måste läsa liksom, skönlitteratur om de som var där.
Alltså, ja,
när de berättar
relationer
om sin...
Relationer är ju så viktigt.
Eller
alltså,
hur?
Det är det man har. Det byggs ju hela livet på. Jag älskar ju relationer. Det är ju därför jag skriver som jag gör. Jag kan också bli lite ledsen ibland. När folk säger, vad skriver du? Jag skriver filgård. Nej, men det läser inte jag. Det är bara som kärleksdravel. Nej, det är det verkligen inte. Filgård är ett jättebrett spektra. Där allt möjligt går in.
Ja. På det här författarbesöket som vi hade i onsdag. Så avslutade vi faktiskt med. Och för att jag sa det att. Ni får sträcka på er. Alltså ni som sitter här och läser filgård. Mm. Och liksom. Säg, be inte om ursäkt.
Nej.
Alltså det här är ju fantastiska romaner. Det är ju bara liksom, jag sträck på att säga att jag läser feelgood. Eller jag läser deckare. Det var ju någon som kom in på biblioteket.
Plåd. Nej, oj.
Nej, det var en cikad.
Nej,
vänta. Nej, sluta tryck. Nu får du inte trycka.
Oj, sista knappen. Okej.
I 100 år också.
Okej, nu kommer jag ihåg att den röda.
Jag kommer inte ihåg vad jag pratade om.
Nej, förlåt, jag skrev en applåd.
Jag blev så nervös på dig.
Feelgood är en toppengenre. Där finns allt från romance till...
Eller
alltså, när jag pitchade en av fyra till min förläggare så sa jag det att nej, men det kanske inte du vill ha. Du kanske tycker att det är för tungt. Nej. Sant. Det går in jättemycket under feelgood-paraply.
Ja, precis.
De har ju Lisa Jewell också till exempel. Ligger
absolut.
Ju på samma förlag som mig.
Och
jag menar Jojo Moyes. Skriver om misshandel och alkoholism och allt vad det nu är. Alltså det är allt mycket. Så att jag kan bli lite... Jag tycker att det är lite tråkigt för de som säger att jag läser inte feelgood för att de missar så mycket.
Ja, det gör de absolut. Och det är klart att man ska få läsa det man vill. Men vad jag skulle säga var att jag hade en låntagare inne här som när hon såg mig så hade hon nästan boken bakom ryggen. Och då, jag hittade inte riktigt den boken jag var ute efter. Nej, så jag. Ja, men du hoppas hitta något annat då. Ja, jag tänkte, kan man läsa den här? Och så håller hon fram en Läckberg.
Du bara, nej, det kan man inte.
Jo, då sa jag så här, varför skulle man inte kunna läsa Camilla Läckberg?
Alltså, ja, det är många som gör.
Det är jättemånga som läser. Ja, ja fast egentligen. Alltså, jag tycker du ska vara stolt över att läsa henne.
Alltså bara man läser, tänker jag. Man läser och man tänker och man funderar. Jag läser det mesta.
Ja, liksom, eller hur?
Faktiskt. Jag läser allt möjligt.
Jag tror att som
jag
sagt
är
att vi
den blodigaste till allt möjligt annat.
Ja, vi måste.
Det får inte vara för sockersött. Det tycker jag inte om.
Nej.
Men annars så.
Men det är ju det liksom handlar om, att vi är ju olika. Jag menar det, men vi ska baske med inte skämmas.
Och sen så tilltalar det historier på olika sätt, som vi var inne på. Man tar ju upp det i en berättelse som man vill. En berättelse som jag kanske tror på, när jag på ett, av ett visst lag, så kanske det är någonting annat i berättelsen som tilltalar en annan läsare. Mm. Ja. Så att det blir ju liksom, man kan ju heller inte, alltså det är ju såklart man rekommenderar böcker. Det är ju inte alla som tycker om ens rekommendationer, även om jag vet att mina är bra. Men det är ju högst ändå subjektivt.
Så jag, men jag brukar säga att det är som med mat. Det är som med mat. Man provar väl ny mat.
Ja.
Man sitter ju inte bara hemma och äter korv hela dagarna. Nej. Utan man provar väl ny mat. Då kan man väl prova på en ny genre.
Eller hur?
Eller på en ny bok. Eller en ny författare.
Ja. Absolut.
Absolut.
Ja, det här var ju jätteroligt.
Jag vet, det är ju det. Vi älskar ju podda.
Ja, det är viktigt. Ja, det är viktigt att prata om läsning och.
Ja, men det är det såklart.
Ja.
Så ni hade redan avhandlat här innan att det är en ny bok på gång och alltihopa.
Oj, det är så mycket på gång, förstår du, Ophelia.
Det är så.
Nu kom ju min och syrrans julbok kom ju igår.
Just det, den har vi.
Är det den som ligger på stolen, Eva? Ja. Jag satt och sneglade, vad är det du har där borta?
Här?
Och så kan man gå in på Spotify och så kan man söka på Knut Henriks. För då finns det en låt där. För boken börjar ju med att Bertil är död. Och hans tre systrar begraver sin pappa.
Mm.
Och Bertil är för detta dansbandskung. Och hans band Knut Henriks, där har han skrivit en jullåt som heter Du och jag och julen. Och den finns ju med som en röd tråd i hela boken. Och den låten har min man och hans band spelat in. De har gjort den och spelat in den. Så den finns på Spotify.
Så
om man söker
julen
på Knut Henriks eller Du och jag och julen, så får man upp den. Så man lägger in den på sin jul-Spotify-lista.
Absolut, det ska jag som älskar julen.
Ja, jag har ju redan börjat julpynta på ett av våra små bibliotek. Mm. Eller vår lilla filial.
Det hette för några veckor sedan. Speciellt.
Ja, det var någon
novent.
Ja, det var någon som sa det. Det är högst till och fiskat. Nu har vi tjuvstartat och de som inte tycker om det får kolla åt ett annat håll när de går förbi skyltningen. För att vi orkar inte hålla mig längre, för nu är jag trött på skelett och det var jättekul. Men nu har vi rensat ut alla skelett och då vill vi ha in lite julglitter. Och då var det någon som skrev att det är högst tillåtet med. Var det novent?
Ja, jag tror det kallas för novent. När man tjuvstartar.
Ja, just det.
Och det finns inget bättre än att tjuvstarta. Jag älskar att tjuvstarta allt. Ja. Förutom arbetsveckan kom jag fram till.
Ja, just det. Men det är inte lika roligt.
Den är inte så sugen på att tjuvstarta. Nej. Det får vara.
Den kommer men i övrigt.
Ja, precis. Det kommer ju ändå liksom. Så att.
Vad härligt. Det här har varit fantastiskt.
Jättekul. Och sen så en till dagboksbok och se framåt. Och du håller redan den där jordboken
i handen. Och det blir mer katthotell också ju.
Det blir mer katthotell just nu. Ja, nu har jag lämnat ett manus på en bok. Det lämnade jag i juli. Så det blir också lite en sån one shot. Men det är också med lite spänning. Det handlar faktiskt också om fyra kvinnor. Och en relation dem emellan. Och en liten spänningstråd. Mm. Den kommer i slutet på maj.
Mm.
Och sen så till nästa jul. Då kommer jul på katthotellet. Tror jag att den får heta. Så enkelt tror jag det får vara.
Ja.
Och sen så året efter då så kommer dagboken 3.
Mm.
Och sen så ska det komma en katthotellet 4 så småningom. Och eftersom jag och min man vi ska ut och långresa här. Vi ska vara borta i 10 veckor här, januari, februari, halva mars. Så det kanske blir lite resedagbok.
Ja.
Hur hinner du med människa?
Kul.
Herregud.
Ja. Hon har fullt upp.
Det hörs. Ja. Det har att göra.
Ja, och jag och min syster har faktiskt skrivit avtal på en uppföljare till Hur blir det med julen också, som ska heta Hur blir det med kärleken?
Oh,
wow.
Kom ju, du förstår. Vi får ha en egen sån här devert-hylla.
Ja,
på bibblan.
I januari kommer det faktiskt också en ljudbok. För vi har ju skrivit 5 Sardinö-böcker och nu har vi skrivit en bok som är en spin-off på den.
Mm-hmm.
Så vi har tagit 2 karaktärer från Sardinön och satt dem i Göteborg och så har de fått en egen.
Mm.
Så Hotell 2 systrar heter den. Hotellet 2 systrar kommer i januari. Men det är bara ljud.
Ljud. Ja, men ljud är trevligt också. Mm. Ibland.
Ja.
Absolut. Wow, nu blev jag alldeles snurrig i mössan här.
Eller hur, med alla böcker som kommer. Ja, precis. Ja.
Då innebär det att det är mycket böcker för oss att läsa. Jag och Eva jobbar ju också stenhårt på våran front. Och vi bara läser och läser och läser så mycket vi bara kan. Ja. Och vi hinner liksom aldrig med allt vi vill läsa. Det är helt omöjligt.
Nej. Ja. Det är men lite,
det gör man ju inte. Det är lite sorgligt faktiskt.
Jag brukar tänka så här, ja men om det hade varit tvärtom då? Om det inte hade kommit så mycket böcker. Tänk vad tråkigt att det varit då. Ja, det är roligt ändå.
Det är bättre att man har mycket att välja på.
Eller hur? Ja, det är toppen faktiskt.
Ja, det är ju, det är ju ett lyxproblem såklart. Ja. När man skulle behöva leva så länge. Men jag tänker då får man leva för evigt. För då kommer ju alltid någon som skriver en ny bok.
Eller hur?
Så man kommer vara död när den kommer ut.
Ja, så är det. Ja.
Such is life.
Ja, precis. Men fantastiskt, vi har pratat länge nu. Mm. Det har varit jätteroligt som sagt. Och ska vi ta...
Allt roligt har ett slut.
Vi kanske får säga farväl till Jessica. Ja.
Farväl,
för den här gången.
Ja. Adjö, farväl, jag avsked av er.
Ja, precis. Ja, så hoppas jag att det blir... flera tillfällen.
Ja, det är jättekul att du ville komma och gästa oss. Ja. Det är jättekul att sitta och ha så här när man poddar och du är på bild här på skärm också. För det är ju som att vi är i samma.
Eller hur? Det är superkul.
Ja, vi har ju ändå hängt här en stund tillsammans. Och sett varandra, trots avståndet.
Ja, underbara teknik. Det är toppen, toppen.
Mm.
Ja, men då kanske vi får tacka så mycket för att du ville vara med oss.
Tack för att jag fick vara med er en stund.
Ja,
ja, tack så jättemycket. Ja. Och jag ska kasta mig över julboken och är glad att det kommer en trea på dagboken.
Ja.
Det är bara,
precis. Mm. Det är bara positiva saker.
Ja.
Men tack så hemskt mycket.
Och
vi, tack.
Så säger vi tack så mycket till våra lyssnare också.
Ja.
Att sköta om er där ute.
Absolut, nu hinner vi börja ladda för julen här. De som nu känner för att göra det.
Jag har ju
som sagt redan tjupstartat.
Jajamensan. Ja. Så att, tack så mycket och hej då.
Fridens liljor ska vi börja säga.
Fridens liljor. Okej, tack så mycket.
Hej, hej.
Hej då.